En podcast från Aftonbladet.
Ja, välkomna till Sportbladets Premier League-podd då. Patrik Syket och jag har Frida Fagerlund med mig. Vi är starka 2 av 3 idag också. Men vi har desto mer att hantera, hör du. Vilken otrolig helg vi har bakom oss.
Ja, verkligen. Jag har inte landat riktigt än. Det är som du säger, det är så mycket som har hänt, så stora resultat eller viktiga resultat. Och, ja, hattricks och allt vad det är.
Ja, alltså det var, man vet ju knappt, jag vet vart vi ska börja. Jag vet precis att vi ska börja. Men det är ju, ja, det är så mycket att gå igenom. Och det är ju extremt roligt. Vi ska förstås börja i Manchester. Manchester City Arsenal, seriefinal, verkligen, på alla sätt och vis, med alla ingredienser som man kan föreställa sig. Mängder av stolpträffar. Alltså helt sjukt vad små marginaler det är som avgör den här matchen till slut, Frida. Jag tycker Manchester City sett över matchen är det bättre laget. Framförallt har de ju skärpan framför mål, som vi ska komma till är väl Arsenals största problem. Men vilken oerhört högoktanig och högdramatisk match det blev.
Ja, och högkvalitativ, men också med en del grova misstag. Jag tänker inte minst då på Donnarumma som ger bort Man Citys ledning där efter Cherkis otroliga mål. Ja. Det var Eden Hazard-klass. Herregud vad Guardiola verkligen har lyckats få igång honom. Och också det här att han ens har hittat en plats för Cherki nu, för att det var ju egentligen Guardiolas största problem inledningsvis. Alltså, hur ska man få plats med Cherki och Doku till vänster och Semenyo till höger? Men han löste ju det genom att plocka in Bernardo Silva, sätta honom bredvid Rodri, och Bernardo Silva var också fenomenal i den här matchen. Jag menar, han försvarade som om att han var 2 meter lång, snarare än att han var 173 centimeter lång. Han gjorde det väldigt bra i försvarsspelet, och dessutom så är han ju väldigt duktig på att kontrollera matcher också, eller se till att lugna ner det för Man City, och det är ju det de gör där i stora delar av andra halvleken. Sen så kan man ju peka på att Arsenal kanske borde ha upprätthållit den här intensiteten efter Haalands mål där. Alltså, man hade kunnat göra ännu mer för att trycka på mot Man City tidigare, men de får ju också sina lägen, så att det är som du säger, att i slutändan så är det ju små marginaler som avgör.
Ja visst, och det är ju skärpan i boxen som är den stora skillnaden mellan lagen. Havertz har ett par lägen. Viktor Gyökeres får inte förtroendet när det är som mest på spel. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Han kommer in med 6 minuter kvar av ordinarie tid. Och då har Arsenal redan jagat den där kvitteringen i 20 minuter. Har Arteta förlorat förtroendet för Gyökeres?
Alltså, jag tycker inte det är så konstigt att Gyökeres sätts på bänken, alltså från start i den här matchen. Och det är ju mycket för att jag kan förstå varför Arteta vill ha in Havertz, som är en mycket mer rörlig nia. Och man såg ju också att matchplanen var ju att packa ihop det centralt. Alltså, man spelar ju trots allt med Eze till vänster, men Eze är ju inte en brett liggande ytter, utan han faller ju inåt. Så att det blir väldigt packat där. Och jag tyckte att den matchplanen fungerade väldigt bra. Det var nästan som att varenda gång Arsenal slog en passning på måfå från ytterback exempelvis, och så in i den ytan där till vänster på mittfältet, alltså inte för långt ut till vänster utan snarare liksom fortfarande central, så var det alltid en spelare som plockade upp bollen. Så att jag tänker inte kritisera Arteta för att han inte startar med Gyökeres. Däremot så håller jag med om att det hade ju varit läge för Gyökeres att komma in tidigare än vad han gjorde. Jag tycker till och med att bytet av Eze är lite konstigt. För att det är Eze som har träffat stolpen precis innan Haaland gör sitt mål. Jag tyckte att det är Eze som har nyckeln till mycket. Men just det här att då väljer han att plocka av Eze och sätta in Trossard istället. Jag hade nästan offrat Subimendi direkt och behållt Eze på planen. Men det är väl klart, det är lätt att sitta med facit i hand och säga det också. Men som sagt, jag tycker ändå att Arsenal hade kunnat hålla uppe den där intensiteten lite längre än vad man gjorde. Jag tyckte att det tog lite för lång tid innan de faktiskt tryckte på för det där kvitteringsmålet på allvar. Det var som att luften gick ur lite grann.
Ja, det var ju det. Sen så hände det ju väldigt mycket under matchen på planen också. Vi hade ju en episk duell mellan Haaland och Gabriel som pågick under matchen. Det var sönderrivna tröjor. Det var, ja, det är hårt att kalla det en skallning tycker jag.
Men, ja, det är det ju inte.
Det, nej, men det var också lite dra i hästsvans. Och, ja, men det var inte helt okontroversiellt stundtals. Mycket snack om huruvida Gabriel borde visats ut. Ja. Det var hur som helst väldigt fysiskt de två emellan. Det är två rätt så storväxta herrar som också trivs med den typen av matchning. Ju.
Exakt, och Haaland är ju inte den som kommer falla till marken och ta sig för ansiktet för att få Gabriel utvisad. Så att credit till honom för det. Sen samtidigt så tycker jag situationen, alltså när jag först såg den så tänkte jag, men vad håller du på med Gabriel? Alltså det är så onödigt att ens få sätta sig i den positionen och eventuellt att dra på sig en utvisning. Sen om man tittar på reprisbilderna, Haaland är ju ganska smart ändå, för att det är ju han som liksom lutar sig tillbaka.
Kontakten
ja, och sen så lutar han sig tillbaka och så hänger ju Gabriel med och så ser det ut som att han svingar ganska hårt mot Haaland. Så att, ja, jag tror ju delvis då såklart att Gabriel ska aldrig göra det här från första början, men också att Haaland, han vet vad han gör i såna här lägen.
Ja, ja, ja. Absolut. Det där lilla smirket han hade efter matchen också var det berättade någonting det med.
Verkligen.
Nej, men det var ju en fantastisk duell de två emellan såklart. Och det är väl inte sista gången vi kommer se de två i liknande dueller kan man tänka. Så jag älskar också banderollen som City-supporterna vecklade ut efter matchen. Panic in the streets of London. Den tyckte jag var rolig.
Ja, alltså panic såklart sett till att de ju har tappat den här väldigt fina ledningen i tabellen. Sen samtidigt de gör ändå en så pass bra insats att jag tror ändå att supporterna känner att okej, okay, men skönt ändå att säga att vi kan spela fotboll. Absolut, förlora den här matchen skulle ju minst få med sig en poäng för att det skulle kännas, ja men, verkligt bra i magen.
För att det skulle kännas fördel Arsenal så skulle de ju haft med sig en poäng.
Mm.
Men de har det ju fortfarande i egna händer. Det måste man komma ihåg att City ska spela en match mer i ligan. Visst, de har Burnley nu och de kommer gå förbi, men jag skulle säga att City har lite tuffare spelschema på pappret i upploppet av säsongen.
Det är ju Atletico-matcherna för Arsenal som kommer att bli
jobbiga. Ja, precis.
Jobbiga.
Det är ju det att de ska dubbla i Europa som gör att det kommer att bli tajt. Men det är inte nödvändigtvis dåligt att liksom ha... Alltså de här spelarna kommer kunna bita ihop den här sista sträckan på säsongen och spela genom smärta och så vidare. Det är inte så många matcher kvar. Så jag tror inte att det nödvändigtvis är negativt för Arsenal att ha de där matcherna, att hålla matchpulsen uppe i veckorna. Det kan ju ibland vara nästan svårt. Det är inte så att Manchester City behöver nöta in några nya formationer eller träna in någonting nytt, utan här gäller det ju bara att hålla momentum i så hög utsträckning som möjligt, och att ett bra resultat i Europa för Arsenal mot Atleti till exempel, det kan ju bära med sig bra resultat i ligan framöver, och man har ju möjligheten att gå rent avslutande fem matcherna. Det vill jag nog hävda, och då kommer det bli målskillnad.
Ja,
de båda gör det.
Jag hoppas faktiskt att vi får se Ødegaard och Esse spela lite mer tillsammans. Jag tror att inför den här matchen, det är väl bara tre matcher som de har spelat ihop innan dess. Och jag tycker helt enkelt att det kan vara en nyckel då till att åtminstone skapa lite fler chanser. För att det har ju varit Arsenals problem under hela 2026 att man inte riktigt har, det har sett väldigt stagnerat ut. Och det är ju fortfarande så att om Arsenal skulle gå och vinna Premier League så jag kan inte se en anfallare ta en plats i säsongens lag. Och det är inte ofta det sker. Det kommer finnas Man City-spelare i säsongens lag.
Ja, precis. Ryan Cherky till exempel. Måste ju vara där. Han är vilken artist alltså. Det är en sån njutning att se honom spela fotboll. Sen så...
Semenya har varit rätt hyfsat också i två olika klubbar. Så att, ja.
Ja, verkligen. Det känns som att det är fördel Manchester City hur som helst härifrån i titelstriden. Vi tar oss därifrån då tillbaks till London, där Chelsea tog emot Manchester United på lördagen. Också en viktig match för båda. Manchester United som ju har haft lite gropar i vägen den senaste tiden, förlust senast då. Och Chelsea som ju måste jaga i kapp den där Champions League-platsen. Men det var Manchester United som mer eller mindre, ja, man är klara för Champions League nästa säsong med den här segern, kan vi väl nästan slå fast, även om det matematiskt inte kanske är det.
Ja, det är ju rätt så många. Det var ju ett hårt slag för dem att förlora hemma mot Leeds. Det var ju också en match. Mm. Vi mässade lite då fram och tillbaka för att man behövde någon att dela med sig av sina åsikter.
Det var helt sjukt.
Ja, det var otroligt. Och vi kommer ju komma in på Leeds senare. Mm. Och det var ju såklart en väldigt viktig seger för dem. Inte minst när det kommer till att hålla sig kvar i Premier League. Men ja, nej, ett skott på mål direkt för Man United i den här matchen. Ja. Och det var ju inte så att när man såg startelvan och såg att Heaven och Masrawi skulle bilda mittlås, kändes inte superstabilt på förhand. Men fair play till dem, de håller tätt. Man måste komma ihåg att Heaven bara är 19 år också, trots allt. Det är en svår position att hoppa in på, men han gör det
bra. Han spelade med hög risk.
Det gjorde han. Och Masrawis brytning där på slutet på Garnacho, ja, den var ju helt okej. Okay, men Ally McCoy som var bisittare i den engelska sändningen, han var helt övertygad om att det var straff först och förstod inte alls varför ingen protesterade, och sen så såg man på reprisbilderna att det var ju en klockren tackling, och Man United fick det till och med sig insparken där, så att ja, nej, men en bra match för deras del ändå, sett till att de håller ihop det. Men stjärnan är ju fortfarande Bruno Fernandes. Jag vet inte, vi har pratat så mycket om honom den här säsongen att det finns inte så mycket kvar att säga. Men de siffrorna han har kommit upp i, det är inte många som har kommit upp i så pass många framspelningar under en säsong. Han står på 18 nu. Så att ja, han har ett par upp till Thierry Henrys rekord på 20. Men han närmar sig.
Det är väl det är någon till som har 20 också, va?
Det är sant. Det är Thierry Henry, ja, De Bruyne, jag tror även Salah och Fabregas. Det är väl en hel radda som har...
Ja, det är några stycken där. Men han är där uppe och han har 5 matcher kvar och kan ju faktiskt kliva upp som ensam på den tronen. Och det är på något sätt värd efter den här säsongen. Det har varit helt avgörande för Manchester United. Mm. Men det är också att han har fått lite mer kvalitet runt omkring sig. Det är ett jättefint avslut från Cunha. Och det är ju det som är skillnaden för honom den här säsongen. Att det har inte funnits den här kvaliteten. Det har ju varit han. Och sen har alla som sprungit runt omkring honom inte varit tillräckligt bra. Men när han nu har Cunha, har en boom och så finns en annan kvalitet som blir avgörande för Manchester United och för honom.
Ja, Cunha är nog den som har förvånat mig mest egentligen, sett till att han kom ju ändå med ett sorts rykte, och vi såg ju i Wolves att han kunde få utbrott, och då när han snudde, vad var det, Leicesters assisterandes glasögon efter en match, alltså att han gjorde såna här idiotgrejer och drog på sig röda kort. Men jag tycker dels då att han har varit väldigt bra för Man United, men också, jag var uppe och träffade honom i december, och så himla sympatisk människa dessutom. Där ser man också hur lätt det kan bli att man stämplar en spelare som, ja, men, en viss person eller en viss profil, och sen så visar det sig att den är någonting helt annat. Så att absolut, alltså den värvningen har fallit väl ut, betydligt bättre än Liam Delap till Chelsea har gått så här långt.
Ja, verkligen. Han får ju lägen i den här matchen, men han har ju inte fötterna med sig riktigt. Så är det ju. Jag tycker Chelsea annars är kanske det bättre laget i den här matchen. Men har ju, precis som Arsenal, problem med målskyttet. Enzo Fernandes tillbaka från sin avstängning, sin interna avstängning efter flörten med Real Madrid. Var ju jättebra den här matchen, tycker jag. Har ju också lägen. Men det är som att det inte riktigt vill sig. Det är också bollar i stolpen och som går strax utanför, och det styrs och hit och dit. Men de saknar ju den där pålitliga målskytten, och den har de ju jagat i många år ju. Och det känns ju inte som att Liam Delap är den heller.
Nej, alltså João Pedro passar ju dessutom mycket bättre in i sättet som Chelsea vill spela fotboll på. Ja, som sagt, alltså Delap, han har ju inte... på grund av skador och så vidare, så har han ju inte fått chansen sett över, alltså att komma in i det kontinuerligt. Men sen samtidigt, alltså han måste ju räknas som en av de sämre värvningarna, helt klart. Ja, man hade ju förväntat sig rätt så mycket mer ändå.
Så är det ju. Det är fyra raka förluster för Chelsea, och de har halkat efter i jakten på Champions League. Man har nu 7 poäng upp till Liverpool som besegrade Everton med minsta möjliga marginal, verkligen, i matchminut 100.
Ja, det där var ju ett rån.
Ja, så stångade Van Dijk in 2-1 på Hill Dickinson, och ja, det är, alltså jag förstår Everton supportrar som är väldigt trötta på Liverpool, att det är inte första gången som det har rånats poäng på det där sättet mot just Everton.
Jag såg någonting om att Liverpool har flest sena avgörande mål, alltså som är gjorda 90 minuter eller senare i en match. Alltså de har gjort det så pass ofta mot Everton att det är den matchen där flest sena mål har gjorts. Det var ett väldigt konstigt sätt att formulera det här på, men jag hoppas att det framgår vad jag menar. Så att ja, det har ju absolut hänt för. Men det finns ju ett sliding doors moment i den här matchen som, ja, det är rätt så rejält ändå, när Ndiaye tror att han har gjort det första målet i ett derby på Hill Dickinson. Och sen så döms det bort, och minuten senare så drar Mohamed Salah in 1-0 till Liverpool istället. Ja, det var ju ett väldigt tungt slag, alltså rent mentalt tror jag, för Everton. För att de startade ju matchen bra, låg på, får till slut det här målet, och sen så är det minimal offside på Jake O'Brien väl, som gör att målet döms bort. Och sen så glömmer de nästan där på slutet att fortsätta spela. Det är som att de... de slår av på takten och tror liksom att men vi får med oss en poäng här, istället för att verkligen gå för det och se till att man får med sig den poängen, eller kanske till och med mer, för att det hade man chansen att göra. Men så blev det inte. Van Dijk istället, som ju är stark i offensivt straffområde.
Ja, han har gjort precis det där många gånger förut i just det där skedet av matchen också. Han har en enorm närvaro. Det är ju svårt att hålla borta. Och jag menar, Everton är väl det mest storväxta laget i hela ligan. Att släppa in mål på fast situation på det där sättet i slutet på matchen, det kommer David Moyes inte vara nöjd med.
Bramthwaite också såg ju inte jättebra ut för honom när han klev av. Han var ju i tårar. Det var rätt så många spelare som var i tårar den här helgen. Det man märker nu att det är många sådär muskelskador och annat. Och det märks ju att många av de här spelarna blir oroliga för att deras eventuella VM-deltagande ska vara i fara. Diego Gomes var ju en annan som spelar i mötet på Tottenham Stadium som såg väldigt orolig ut.
Skada också i samband med Evertons mål då på Mamardashvili. Reservmålvakten som har fått komma in nu när Alisson är skadad. Fick ledas av med lindat knä, inkom Woodman. Har inte sett någon uppdatering om vad det är för skada på Mamardashvili, om det är en smäll bara eller om det är något mer allvarligt. Men är det oroväckande när man är nere på sin tredje målvakt i det här skedet på säsongen. Nu gör han ju allt han ska, Woodman. Han ställs ju inte på några jättestora prov, men han är ju kylig, inte minst med pannan vid ett tillfälle när det blir lite misskommunikation mellan honom och Van Dijk, och han får kliva utanför straffområdet och lägga fram bollen till sig själv med pannan. Där visar han ändå att han har lite rutin. Det är inte en 19-åring som har kommit in och ser skakig ut. Vi måste prata om Alexander Isak, Frida. Han får ju starta här.
Är det dags?
Ja, till skillnad från Viktor Gyökeres. Alexander Isak spelar i typ 60 minuter. Rör han bollen 3-4 gånger.
70 minuter till och med.
Ja, 70 minuter till och med. Det finns ju inte så mycket alternativ med tanke på att Hugo Ekitikero och slet av sin hälsena förra veckan. Det är ju... det ser inte bra ut för Isak. Han är helt ur synk med allting runt omkring honom. Det ser inte ut som att han vet vart han ska ta vägen överhuvudtaget. Det är som att han har varit van vid, och det har han ju varit under Eddie Howe i Newcastle att det han gör det är att han går på omställningar. Och man ser att han försöker ta de där löpningarna tidigt. Han vill hitta ytor bakom motståndarnas backlinje. Men det är ju inte sättet Liverpool spelar fotboll på. De Nej. Går ju inte på de där omställningarna om det inte är liksom flygande från eget straffområde. Men de där längre bollarna från mittfältet, där vill man ju hellre bygga upp spelet bakifrån. Och det är som att det inte finns någon synk. Han vet inte vart han ska ta vägen, han hamnar i passningsskugga konstant. När bollen väl kommer till honom så är det i situationer och i moment där han ofta inte har rört bollen på väldigt, väldigt länge. Där han har en spelare i ryggen, inte en uppenbart sätt att liksom vända upp, utan ja, men det blir att han får lägga tillbaka den eller ta den på en touch och sen så försvinner han ut ur matchbilden igen. Just nu ser han ju helt felrekryterad ut.
Ja, och det är som du säger, alltså han var ju van vid ett visst sorts spel i Newcastle, det här med att han hade yttrar som levererade bollen till honom. Det är ju annorlunda att spela med en sån spelare som Salah som viker inåt, eller ja, yttrar som viker inåt överhuvudtaget. Och,
ja, det gör ju båda två. Alltså, jag menar, Gakpo gör ju inget annat än att vika inåt.
Precis. Så att, ja, nej, jag har full förståelse för att Isak, alltså det här har ju varit en mardröm för honom den här säsongen, att ja, men att först knappt få någon försäsong och så blir det som det blir. Det var säkert jobbigt psykiskt också med allting som hände kring flytten från Newcastle. Och sen så då att man har jättemycket press på sina axlar, och sen när man äntligen ser ut att, vi får ju komma ihåg det, när han väl hoppade in där mot Tottenham i matchen precis innan jul, så såg han ju ändå bra ut.
Och ja, sen han hade precis börjat hitta liksom
Och gjort mål ju, eller gör ju mål. Och sen så skadar han sig och så blir han borta i flera månader. Alltså det kan ju inte ha varit lätt rent mentalt att hantera det.
Verkligen.
Och man kan ju aldrig komma in i det då. Och så dessutom på det så är Liverpool redan dysfunktionellt i sig, eller har varit under den här säsongen. Så det är inte konstigt att han inte presterar, men ja. Man undrar lite grann också, vad hade hänt om Isak hade gått till Arsenal istället? Den tanken tänker jag ibland, för att jag tror att Isak hade passat mycket bättre in i Arsenal. Inte för att Gyökeres får jättemycket service från sina spelare, men jag tror väl att Isak är en sån spelare som, ja, men lite grann som Harvard, som ändå hade kunnat, ja, men droppa ner och vara en del i spelet på det sättet. Ja, men som sagt, här funkar det ju inte i Liverpool just nu.
Nej, verkligen inte. Det ser ju helt bedrövligt ut, och han är världens genom tiderna tredje dyraste spelare. Han är den dyraste värvningen någonsin i Premier League. Det är klart att det tynger ner, men det ställer också vissa krav, och de kraven är han ju inte i närheten av. Det är bara att konstatera. Med tanke på tal om det, så slog det mig, jag tänkte på det här om, eller igår då, tänk om Gyökeres istället hade gått till Newcastle. För där hade han passat väldigt bra, tror jag, i det omställningsspelet. Att vara stor och stark, djupledsspelare och löpa på det sättet.
Ja, var inte så säker på det. Alltså, du ser ju själv att Howe vägrar att spela varken Voltemade eller Wissa. Wissa som också är en bastant nia. Så att jag är inte säker på att det hade gått väl ut.
Voltemade är ju ingen omställningsspelare. Han är ju för långsam för det. Men Wissa är det ju verkligen. Så det förvånar ju. Ja, det ja. Jag tror att vi får se över en längre tid om de här två värvningarna blir någonting annat än vad de är just nu. Gyökeres har ju ändå gjort en okej säsong. Han är ju Arsenals bästa målskytt den här säsongen. Det är godkänt liksom. Isaks säsong så här långt är inte godkänt.
Nej.
Vi tar oss till en annan svensk som fick hoppa in, som också dragits med skador. Det är Lukas Bergvall, Tottenham Brighton. Du var där, va?
Det var jag.
Och ja, alltså så här.
Ska du så här säga åt Xavi Simons nu att man inte kan fira så hårt?
Vet du vad? Det står med stora bokstäver i mitt körschema. Man får inte fira så hårt. Det går inte.
Ljudet på visen.
Alltså det där är jag verkligen det. Inte för att jag inte tycker att man får fira. Hade det varit en seger av matchen, fira på. Fira hur hårt som helst. Men du jinxar ju segern när du slänger av dig tröjan, springer ut och pekar på dig själv och så vidare. Och det här, just Tottenham har ju gjort det här förut. Åh, alltså det är ju nattsvart på Tottenham Hotspur Stadium just nu. Så liljevita som de än är, så är det nattsvart. Och West Ham spelar ikväll mot Crystal Palace. Seger för West Ham där, då är det 4 poäng upp plötsligt, med 5 matcher kvar för Tottenham. 4 poäng upp till lagen där ovanför, och till West Ham då, framförallt West Ham som ju är i mycket bättre form än vad Spurs är just nu.
Och då, ja.
Och det är en match som jag tycker att Tottenham är ganska liksom helt okej i. Det är en jämn match mot ett bra Brighton. Lukas Bergvall kommer in och är väldigt bra. Jag menar, det är han som vinner bollen, spelar fram den till Xavi Simon som gör det här supermålet och borrar in den i bortre krysset. Firar som om han du vet, fått färgfemman på bingolotto. Och sen ja, sen går det som det går.
Ja, men absolut att det är nattsvart och så vidare. Men jag måste ändå säga att inför den här matchen så var jag och jag var på en pub faktiskt, jag erkänner. Och snackade med ja, men supportrar och sådär, en del kompisar. Och alla var ju så otroligt pessimistiska inför den här matchen. Och jag tänkte att oj, undrar hur det kommer kännas ändå här inne på arenan, för att bortsett från alltså, själva situationen i tabellen så var förutsättningarna absolut perfekta. Alltså, det var så en otroligt fin dag i lördag, solen sken, det var varmt och det skulle ju bara vara en glädjens dag egentligen att se Tottenham spela på hemmaplan mot Brighton. Men så kom all den här pressen såklart i och med att det här var ju på många sätt en måste-match. Men hatten av ändå till supportarna, för att stämningen var så otroligt bra inne på arenan. Jag var förvånad ändå över att de gick samman på det viset och kände att nu måste vi hjälpa dem framåt här, alltså grabbarna, så att de åtminstone kan ja, ge oss någonting nu här på slutet, ge den ärlig chans att klara sig kvar. Och jag tycker att spelet ser mycket bättre ut under De Cherby. Det är verkligen De Cherby-fotboll. Xavi Simon, som vi har suttit och väntat på hela säsongen, han ser ju helt plötsligt ut som... Ja, alltså på ett sätt kan jag förstå varför han firade som han gjorde, för det var säkert mycket också glädje i att han presterade, alltså som spelare. Och ja, tycker framförallt att målet också, som deras första mål som de gör, det är ett väldigt fint spelmål, och det är ju Simons då som hittar fram till Pedro på pannan. Och det säger väl ganska mycket om Tottenham också att Brighton sen står för ett dundermål i Kao Mittoma som kommer in. Han ska inte ens vara på planen. Han kom in för att Gomez tvingades kliva av, och så drar han till med ett sånt skott som, ja men det är häpnadsväckande avslut. Det är ju så otroligt bra på volley. Och så är Tottenham tillbaka på ruta ett igen, alltså man står där med en poäng. Inte riktigt ruta ett, men en poäng åtminstone. Men när publiken ändå fortsätter, de tappar inte hoppet, och så kommer det här målet till slut från Simon, som man tänker att nu kanske det vänder. Också dräller Kevin Danson med bollen, och så ja, blir det mål. Jag tycker faktiskt att Pedro Porro har kommit rätt så lindrigt undan. Det är mycket fokus på Kevin Danson, men jag tycker att alltså positionering rent defensivt är fullständigt bedrövlig i den här matchen. Han är bra offensivt, men har definitivt defensiva brister. Där ser man också skillnaden i en sån backlinje som Arsenal. Otacksamt exempel, för att det är ju trots allt ja, men ligans förmodat bästa backlinje, men de är ju så mycket bättre på att hela tiden kommunicera med varandra. Alltså Tottenham har inte alls den kommunikationen mellan mittbackar och ytterbackar. Det är liksom... Ja, Mittoma skulle ju ha markerats, Gross skulle ha stängts ner innan han slår det här inlägget till Mittoma. Så det finns mycket att hacka på, alltså sett till Tottenhams defensiva principer. Men jag tycker ändå att rent spelmässigt, som du säger, det här är ett fall framåt. Så att det är ju det de får försöka hålla fast vid också. Att vinner de här 5 nästa matcherna, ja då finns det kanske en chans ändå. Och det är ju det De Cherby försöker tuta i dem nu, att de kan göra det.
Ja, alltså det ser, alltså att Tottenham har en höjd i sig, det är väl inget som ifrågasätter. Det är ju botten mitten som är problemet. Det är ju de här konstanta lapses of concentration. Jag kan inte ens prata svenska längre.
Du kan inte prata svenska längre.
Nej, precis. Då har vi ju ett problem. Om inte ens jag kan göra det. Nej, men det är de här koncentrationsmissarna. De här, alltså att man slår av, att man slutar springa, att man på något sätt, jag vet inte, men det gör att man förlorar poäng hela tiden och man har ett ganska tufft spelschema framöver. Nu ska man visserligen möta Wolves på bortaplan i nästa omgång. Där måste det bli seger, Frida.
Ja,
det måste bli 3 poäng.
Blir det inte seger så kan vi, då är det över. 100%.
Ja. Ja, så är det. Ett annat lag som befinner sig nu kan jag inte riktigt bestämma vart vi ska. Men vi tar oss till Newcastle.
Mm-hmm.
För att där finns det också koncentrationsproblem stundtals. Så vi var inne på det att Eddie Howe inte riktigt vet hur han ska ställa upp det där anfallet, är väl känslan. Osula har väl kanske varit den bästa anfallaren för Newcastle den här säsongen. Får ju göra ett mål här också, men det räcker ju inte. Det blir förlust hemma mot Bournemouth och ja, Eddie Howe, ryker han nu? In med Mourinho?
Jag tyckte det var rätt så talande för när Howe fick en fråga på sin presskonferens efteråt om han kände. Det var rätt så roligt för att jag tror att reportern använde ordet, ja, men har de fortfarande liksom elden i sig, spelarna? Och det fick mig att tänka tillbaka på Antonio Contes presskonferens på St. Mary's. Du kommer ihåg när han fick ett utbrott precis innan han lämnade och han fick en fråga om just det här om elden fanns i spelarna och han tappade totalt och började skrika om att spelarna inte gjorde tillräckligt. Det gör ju inte Howe här. Det är inte riktigt hans stil att tappa det på det viset. Men han lät ganska uppgiven. Det var ändå en 5 sekunders paus mellan att han fick frågan och fram tills att han svarade. Så jag är inte säker på att han har spelargruppens förtroende fullt ut. Men han gör ju åtminstone en rokad i den här startelvan. Det är ju en väldigt ung startelva sett till vad vi brukar se. Jag tror att genomsnittsåldern låg på 24 år. Och de har inte ställt ut en sån ung startelva, jag tror det var sedan 2005 till och med. Så att det är ju mycket som är nytt här. Har vi barn så väl egentligen den som var mest rutinerad ihop med Sandro Tonali som var kapten. Sen så kommer ju Guimaraes in och ligger bakom det här målet som är ett väldigt märkligt mål. Det är Usula som drar in det. Men alla tror ju att han är offside först för att det ser ut som att Guimaraes har slagit bollen. Men sen så visar det sig att Eva Nilsson som har spelat fram bollen. Väldigt märkligt. Men, så det är målet godkänt och då är de ju tillbaka in i det igen ju. Men jag tycker ändå att precis som du säger det här med att man tappar koncentrationen. Alltså Bournemouths segermål, det är ju Truffert som gör målet. Och han är ju med i det här anfallet från början till slut. Inklusive att han slår en rätt så snäv passning då till Tavernier som han inte borde få slå. Alltså den passningen, eller det inlägget snarare, det borde inte få slås. Och man borde inte slå av på fokuset så som man gör i straffområdet. Men vi har sett det här rätt så ofta nu från Newcastle. Det är som att energin inte riktigt är där. Och det hänger ju antagligen ihop också med att Howe inte riktigt får någon harmoni i sina laguttagningar.
Nej, det är väldigt tydligt. Jag måste säga någonting om Ryan också i Bournemouth. Otroligt spännande igen att Bournemouth fortsätter att plocka in och förädla spelare på det här sättet. Jättefint förarbete till Taverniers mål.
Ja, alltså han är ju... Ja, jag blir liksom, varje gång jag ser honom spela så slår det mig att det här är en extraordinär talang. Det finns många talanger i Premier League, men det är som du säger, han har definitivt någonting extra. Nu blir det ju intressant också för att Iraola kommer ju lämna, det har han meddelat. Och, men där ser man också med Bournemouth, de har ju redan gjort klart med en ersättare, Marco Rose, kommer han in? Det känns ju som att Bournemouth, de vet hela tiden vad de gör, oavsett vilka nyckelspelare de tappar eller om det är en tränare de tappar. Och det är ju därför de ligger där de ligger också. Och då tack vare att Iraola är en skicklig tränare. De har ju verkligen vänt den här säsongen från att det var ganska knackigt i höstas till då att de ligger på en 8:e plats nu.
Mm. Ja, två mål och två assist så är långt upp på de 10 matcherna som han har spelat för Bournemouth, 19 år gammal. Det är att liksom komma till en liga som Premier League och åka till ställen som St. James's Park och leverera direkt från ett nytt land på det här sättet. Det är en speciell spelare och en speciell typ av skalle liksom som, ja men det är ett intyg på att det här är någonting helt extraordinärt ju.
Ja, och Kroppi då, alltså lägg till honom, och, så också 19 bast.
Och Kroppi dessutom som vi har pratat om tidigare som också är helt fantastisk. Ja, det är otroligt hur de lyckas, så att säga, välskötta som vi brukar säga.
Precis.
Vad händer med Newcastle nu då? Blir det Mourinho som tar över om Howe försvinner?
Mourinho, han är väl kvar i Benfica väl? Han kommer väl stanna.
Ja, det är. Men det har ju varit snack om Mourinho till Newcastle.
Klart det har. Ja. Nej, det hoppas jag inte. Jag älskar Mourinho, men han får stanna kvar i Portugal nu, känner jag. Jag vet inte riktigt vad som händer. Det är ju väldigt mycket som händer också med Saudiarabiens ekonomi just nu. Och PIF, Public Investment Fund, som ju äger Newcastle. De har börjat strama åt det rent ekonomiskt. Och det är ju oklart hur det kommer påverka Newcastle. De påstår ju att de ändå kommer fortsätta satsa, men jag är inte säker. Lägg där till då PSR-reglerna som ska följas och så vidare. Så det är mycket som är uppe i luften för Newcastle inför den här sommaren.
Vi tar oss därifrån. Det var drama på väldigt många håll i England den här helgen, men ingenstans var det lika dramatiskt i slutminuterna som det var mellan Aston Villa och Sunderland på Villa Park. En match som hade kunnat bli 3 poäng åt båda lagen under en och en halv minut där det bara svängde fram och tillbaka. Alltså, Villa som ju leder den här matchen med 3-1 och har bra kontroll, och så plötsligt gör Sunderland 2 mål inom loppet av bara ett par minuter. Och så står det 3-3, och sen så har man ju det här friläget helt öppet att göra 4-3 med bara minuter kvar. Martinez räddar, och istället så springer Villa ner å andra sidan och sätter 4-3 och 3 poäng till dem.
Ja, alltså jag bytte ju match här. Och bytte tillbaka till Merseyside-derbyt, för jag tänkte att men det är klart här i början på andra halvleken.
Ja.
Villa kommer inte tappa det här. Men det kunde de visst. Men de har ju också en förmåga att dra in de här sena målen. Jag tänker inte minst på när de mötte Arsenal och också fick in segermålet. Det var väl Buendia då som drog in det med bara ett par sekunder kvar på klockan. Och det är otroligt viktigt för dem, jag menar. Nu hänger de ju ändå med där i Champions League-kampen. Och sen då att de är vidare i Europa League också, ska ju möta Nottingham Forest här i nästkommande möte i semifinalen. Så att de har fullt upp, men de har åtminstone börjat få tillbaka spelare och börjar ändå se ut lite mer som sig själva igen efter den här svackan som de hade tidigare under säsongen. Och dessutom så gör Ollie Watkins mål helt plötsligt 2 i den här matchen. Det behövs också om de ska klara av den här säsongsavslutningen.
Han har gjort 6 mål på sina senaste 7 matcher, tror jag. Så att han har hittat vårformen här. Han kanske också ser att det finns en eventuell VM-plats att spela om.
Svårt för Tuchel att ignorera det här. Alltså. Jag tycker faktiskt att Watkins, jag tycker ändå han fyller en funktion i Englands trupp. Han är ju ändå en lite annorlunda nia, det här med att han är väldigt rörlig och så vidare. Men Tuchel har ju inte riktigt känts som hans största fan. Men vi får väl se vad som sker. Det är ju fler spelare som vill in i den där truppen. Morgan Gibbs-White, inte minst.
Exakt, vi kan väl ta oss dit då. Nottingham Forest som ju besegrade Burnley med 4-1 och hattrick, hans första hattrick i karriären. Det var jag lite förvånad över. Han känns som en gubbe som har gjort hattrick förut, men så var det inte. Morgan Gibbs-White, Burnley är ju laget man ska göra det mot just nu. De känns rätt avslagna. Vi får se vad slutställningen blir i veckan mot Manchester City. Det kan dra iväg. Men otroligt viktiga poäng för Nottingham Forest där nere, som ju också distanserar sig då lite till Tottenham.
Det gör de, och det här var ju en fruktansvärt usel första halvlek, men kommer ut i andra halvleken och levererar åtminstone. Och ja, Gibbs White, det var ju så nära att han gick till Tottenham ändå. Och när man tittar på de här klubbarnas olika öden och hur de ändå går hand i hand nu under säsongen, sett till att jag tror ju, alltså nu är det svårt så här eftersom att West Ham inte har spelat än. Men jag tror ju att de antagligen vinner mot Palace. Risky att säga. Men om vi tror att de gör det, är det väl kanske ändå Forest som möjligtvis ska kunna droppa av. Å andra sidan har de 36 poäng nu, så att det var ju väldigt värdefulla 3 poäng. Det är svårt det där, men det är ju ett av lagen som Tottenham får hoppas börja wobbla lite grann. Och då är det ju ironiskt att det är just Gibbs White som dels drar in ett hattrick här. Gjorde ju även mål på Tottenham Stadium för någon månad sedan. Och ja, det, de får bara fortsätta på det spåret helt enkelt.
Ja, så är det ju. Alltså, om vi tittar på tabellen, de har 36 poäng nu. Vi brukar säga att 38 poäng räcker till nytt kontrakt. Det skiljer lite från säsong till säsong, men någonstans där är väl snittet, alltså en poäng per spelad omgång. Och då är ju Nottingham Forest bara 2 poäng ifrån nu då med 5 matcher kvar, så det lär de ju fixa, tänker man sig. Och West Ham tycker jag ser ganska bra ut för stunden och kommer
farligt,
med fart.
Farligt ändå att vi sitter och pratar så mycket om dem här, de kan ju åka på en plump också. Vi vet ju att ja, Matata, han kan ju bara alltså springa hem en seger på egen hand, höll jag på att säga. Men, ja,
så är det ju.
Men vi får väl se. Vi får väl se vad som händer.
Ja, men det får vi göra. Det lever, och det är ju det viktigaste. Och lever gör det ju också om de övriga Europaplatsen. Det är ju visserligen 7 poäng då ner från 5:e till 6:e platsen, som ju är skillnaden mellan Champions League och Europa League. Men Europa League och Conference League-platserna, det är alltså Chelsea, Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton, Sunderland, Fulham inom 3 poäng, Frida. Mm. Det är ju faktiskt helt sanslöst. Och det är klart att Chelsea har ju siktat högre den här säsongen än Europa League, men för de övriga lagen så är ju det en fullständig succé om man skulle lösa det den här, på det här upploppet. Och jag har ju sagt det hela tiden, Everton kommer ta den, 6:e platsen.
Ja, jag pratade med Yasin Ayari efter mötet med Tottenham. Och det är ju, för att man tänker då Brighton, det var ju bara en månad sedan vi pratade om att det var kris för dem, inte en månad sedan, kanske lite längre, men där det ändå muttrades lite från supportarna. Alla var inte helt nöjda med Fabian Hürtzler. Helt plötsligt ligger de på 9:e plats och har ändå en chans. Brentford, vi behöver väl kanske inte säga jättemycket om matchen mot Fulham, men de har ju ändå...
De kryssar ju bara.
Ja, exakt. Alltså det är ju en
hel sanslös. Hur många matcher är det nu? De har kryss i rad.
Jag tror det är 5 matcher i ligan. Så att, ja, det är inte...
Ja, 5 raka matcher.
Ja, de är inte superstabila, men plockar ju ändå poäng, även om det kanske ibland är bättre att i så fall förlora någon match och plocka fler säkra, alltså rent matematiskt, men de är ändå med i det fortfarande. Men Brighton känner ju att de har en chans, och de möter verkligen ju Chelsea också i nästa, ja nu i morgon till och med, det är ju mitt i veckan omgång.
Just det, det är några mitt i veckan matcher här nu, och så några till helgen, för att det är då semifinalerna i FA-cupen som stökar lite, va?
Mm. Ja, men precis. Och sen så har ju Everton, de har West Ham borta, sen har de ju Man City hemma. Så att, ja, det är inte många fanbaser som vill se Arsenal vinna Premier League. Men jag tror väl om man ska hitta några supportrar som kanske ändå är lite mer neutrala, så kanske det kanske ändå är Everton-supportrarna. Med tanke på att de bryr sig ju mest om Liverpool, att Liverpool inte ska vinna. Ja, och att Arteta ändå har den här kopplingen till Everton. Så det kan väl vara så att de är rätt så motiverade i den matchen. Men jag kan vara ute på tunn is nu också, att det sitter några Everton-supportrar och säger jag absolut inte att Arsenal vinner. Men ja.
Jag känner ju så här att jag förstår absolut argumentet att det är ingen som bryr sig om City vinner en titel till. De har vunnit så många, och det är liksom, det är som att ingen vinner i stort sett. Men om Arsenal vinner så är det... ja, men värre på det sättet då, att det skulle kännas tyngre. Jag känner nog inte så som då motståndarsupporter, utan jag känner ju snarare att det vore bra för ligan om vi fick en ny ligavinnare. För jag menar, alltså, vi kan inte ha en Premier League där Manchester City bara liksom på i fyrans växel fortsätter vinna ligatitlar. Det är för lätt för dem att vinna ligatitlar på något sätt. Medan det är jättesvårt för alla andra. Jag vet inte, det känns som att det hade varit bra för ligan och också på något sätt bra för Manchester City om de fick gå på pumpen. Alltså du vet, två år i rad plötsligt så skulle det kännas som en större grej för dem att vinna ligan igen om de gör det nästa år. Jag vet inte, jag lyckas ändå kliva ur den där känslan och jag tycker att det hade varit bättre och på något sätt roligare om Arsenal. Jag förstår att inte alla håller med som då är motståndarsupportrar och rivaler till Arsenal, men jag vet inte, det är för tråkigt när Manchester City vinner år efter år efter år efter år. Ja. Vi konstaterar att jag sa att Leeds var de som var närmast att åka ur utav de här lagen för ett par veckor sedan. Sen dess så har de ju då radat upp segrar och spelat till sig ett nytt kontrakt, är väl känslan.
Ja, och jag vill faktiskt prata lite om James Justin som just står för en cykelspark. I den här matchen. Och jag insåg när jag såg honom göra det målet att han är nog den spelaren som, jag gör ett sånt här veckans lag väldigt ofta till papperstidningen. Han är nog den spelaren som jag har plockat ut flest gånger i veckans lag. Åtminstone under 2026 som det inte pratas om speciellt mycket. Alltså han har varit väldigt nyttig för Leeds. Han kan ändå spela på lite olika positioner i försvaret. Han kan spela wingback, han kan spela som en av tre mittbackar. Och ja, jag tycker han visar ju här återigen varför han har varit så viktig för Leeds. Och jag tycker faktiskt att Leeds spelar bra fotboll. Och de spelade bra, alltså borta mot Old Trafford gick de verkligen för det också. För med sig segern med nöd och näppen då får man säga. Där var det ju faktiskt Darlow som stod för en hel del viktiga räddningar mot slutet. Men jag tycker Leeds förtjänar att ligga där de ligger ändå, sett till att de har 39 poäng nu. Och det känns som att de är klara för Premier League nästa säsong. Och tänk att allting började också med den där andra halvleken mot Man City i november. Det är ju sen dess som det ändå har gått stadigt uppåt. De har inte alltid fått med sig de här tre poängen. Men nu har de ju börjat plocka de här tre poängarna som gör att man ändå känner att de är säkra.
Ja, men alltså 39 poäng, vi har sagt det räcker med 38.
Så att de har passerat
gränsen. James Justin har ju varit, tycker jag, en fin spelare ganska länge. Liksom lite underskattad. Även i Leicester, där han liksom slog igenom, så kändes det som att det var en kvalitetsspelare. Men han är underskattad, jag håller med dig. Det är en spelare igen i ålder nu. Känns som att han är väl sådär lagom 26-27.
Han är 28 alltså. Han är lite äldre än vad man tror. Han har varit med länge ju, faktiskt.
Ja, han har ju det. Jag minns inte vart han slog en ev. Luton. Är han från Leicesters akademi? Han är från Luton från början, okej. Ja, innan jag glömde skicka ut i tid frågetråd så det har inte hunnit dyka upp någonting här. Men innan vi knyter upp för dagen får vi väl gratulera Frank Lampard och hans Coventry till avancemang. Det var ju tårar efter det, fina scener. Och så kommer jag ihåg att Coventry är ju ett lag som har haft det ruggigt tufft de senaste 20 åren ekonomiskt och men på alla sätt och vis var nere i League 2 väl så sent som för typ 7-8 år sedan och nu tillbaks i Premier League. Det är en riktig solskenshistoria.
Ja, verkligen. Den där arenan också som de byggde, den byggdes ju för Premier League-spel. Så äntligen så kommer de få spela i Premier League på den nästa säsong. Så att all credit till, ja men dels Frank Lampard men också Mark Robbins som har gjort mycket också för laget. Och ja, man behöver nog inte riktigt prata om hur tufft det kommer att bli att hänga kvar i Premier League. Det vet de nu själva också. Det gäller att bara njuta nu istället för dem.
Ja, jag vet inte hur mycket Coventry du har sett den här säsongen, men vad finns det för spelare där som har stuckit ut?
Har inte sett jättemycket faktiskt, så att jag känner inte att jag är bekväm i att ge någon närmare analysen då av laget. Det är ju de här matcherna jag såg i mötet med Middlesbrough naturligtvis i februari när vi trodde att det skulle vara Middlesbrough som skulle vara med och gå upp helt enkelt. Men så ser det inte ut. Det ser ut som att Kim Hellberg får nöja sig med en playoff-plats.
Mm. Bara tre omgångar kvar där ju. Det är någon hängmatch också som ska spelas ikväll då. Just det, Ipswich som ligger på andra plats nu då. De har en hängmatch där och möjligheten att de har egna händer. Annars så kommer ju Southampton med riktig fart i tabellen där. Har ju radat upp segrar där på slutet och ska ju spela FA Cup semifinal mot Manchester City, så att de har hittat formen sent på säsongen. Det blir intressant då. Millwall är ju där. Det hade ju varit roligt med Millwall i Premier League, bara för att se vad som händer. Men vi får se hur det blir. Hörrni, det var det vi hade den här måndagen. Sillypodden återkommer senare i veckan. Sportbladets Premier League-podd är tillbaks om en vecka igen. Vill ni höra ännu mer analys av Arsenal och Gyökeres och matchen igår, så ska ni ju spana in Aftonbladet, eller Sportbladet Daily, där du är med också, va, Frida?
Ja, det är jag.
Och pratar om detta, så att in och lyssna på den så får ni ytterligare analyser av situationen på The Emirates. Men härifrån så säger vi tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.